Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Nej, men så himla kul att ni vill vara med oss igen, denna sommarpodd som det nu blir. Det är ju podden som är tillbaka. Jag sitter i Bromma, hemma faktiskt, men på väg söderut nu. Saknar lite, Olsson, din, där hästarna din, där på bystan där vi satt bland hästar och allt. I regn förvisso, men det var ett fint sommarregn. Mm.
Ja, det lät fint. Det strilade bättre nu. Ah, sen har det regnat värre efter det, kan jag säga. I lördags när jag körde till affären och handlade var det plus 11 grader. Aha. Plus 11. Fint.
I Bromma, i Apple Bay area, där är det alltid varmt. Så, och det är lite, jag har lite gäster här, så hör du något som plumsar i bakgrunden så är det ingen som är på skithuset, utan det är poolen som är igång här.
Ja, ja.
Så att folk badar och har det bra. Så att, nej, Bromma Olsson, alltid sol. Vi har haft en väldigt intressant vecka bakom oss givetvis, som alltid i sportens värld. Men jag vet också att du har haft en dag som inleds med tandläkarbesök.
Mm.
Och det är ju inte så jäkla roligt.
Nej, men det var väldigt trevligt. De heter Tandvårdsteamet. De är fyra kvinnor som driver en klinik i, vad heter det, klinik? Tandvårdsklinik.
Ja, det heter nog klinik. Ja. Det låter i alla fall jävligt bra, klinik. Ja. Bättre än tannamagaren, som man sa när man...
Ja. Ja, så jag var där och fick i, vad heter det, provisoriskt lagat en kindtand som jag kanske nog måste sätta en krona på så småningom.
Jaha. Själv har jag också haft en helvetesdag nämligen. Som inleddes med att mitt tangentbord, som jag råkade få lite filmjölk på, slutade fungera. Måste köpa en ny tangentbord, åker in till stan. Fixar med detta snabbt, tycker att jag är väldigt snabb. Kommer ut till parkerad bil och hör att det pyser någonstans. Tänker, det är någon stackars jävel som har fått punktering. Bara det pyset blev liksom högre och högre ju längre, eller ju närmare jag kom min egen bil. Jo då, så där var det pyspunkar, jag har fått veta att det heter, på höger framdäck. Rullade iväg en bit, fick åka in på en mack, pumpa upp lite grann, kom hem. Kaos, ska åka till Båstad imorgon. Men Porsche Assistans och fixade så att det kom hit en kille som heter Janne. På något vis heter alltid killar med bärgningsbilar och sånt. De heter inte de Janne?
Alltid. Jo, det gör de faktiskt.
Ja, men inte Janne. Så Janne kom hit ifrån Falk Assistans, tror jag de hette. Och fixade däcket på... det var som en Formel 1, alltså depå. Tog en minut, två minuter.
Ja, men
det fixat.
Ja, men de
han pluggade igen på något vis.
Ja, men de sprutar in någon mix. Där, mix. De mixar med någonting.
Ja. Mm. Men, jag trodde ju det var en sån slang i däcket som det var i gamla cykeldäck, men jag har ingen riktig koll på bilar och sånt.
Inte så jag vet. Heller, men man lär sig så småningom. Jag trodde också att det var slang in i och sådär, men det är det inte längre. Det var det nog förr. Jag menar, i USA så i sjöar och sånt och badar, de är alltid sådana inner tubes som det heter.
Jaha.
Ja.
Men det var intressant, och så därför känns det väldigt mycket bättre nu när allting är fixat, allting är klart. Jag trodde att det var kaos. Och jag satt ju, är lite trött också, vi har satt upp när detta spelades in då natten innan och såg finalen, för den vill jag verkligen se ändå, i Confederations Cup, det som en gång kallades för för-VM. Det var en final mellan Brasilien och Spanien och det var lite halvslakt på Spanien med vansinnigt uppeldade brassar, inte minst de i publiken på Maracana.
Mm.
Så det var spännande, och då drog jag iväg en tweet, vilket jag kanske inte skulle göra om att det är ändå lite svårt att tända till på träningsturneringar. Det var kanske lite slarvigt uttryckt, för jag menar mer att det är statusen där som man... Jag menar, ingen kommer ihåg vem som vinner Confederations Cup.
Nej.
Det är liksom inte värt mycket mer än att vinna klubb-VM. Men det var ju coola matcher, det håller jag verkligen med om.
Ja, men alltså jag var ett svagt minne av att det Sverige med någon gång, och jag skickades ut på den turneringen, men det var ju liksom ingen som var intresserad av det då. Men, de,
jag vet. Ja, men det var väl för EM i England?
Ja, det var det ju. Var, ja. Var du där också?
Nej, det var jag inte. Men Ola Andersson var där, träffade han, och Dick Lidman var med i Sveriges lag. Det var ju någonstans i slutet på Tommy Svensson-tiden.
Ja, det var det. Slutet Tommy Svensson.
Och han mixtrade med lite olika spelare.
Ja.
Det kommer jag ihåg. Roger Ljungs sista föreställning tror jag det var.
Okej.
Okay. Nej, inte slutet på Tommy Svensson. Men det var ju då att det skulle in nya spelare och sådär. Nej, jag var inte, det var ju för EM, men... Det var ju rätt coolt, det var bara fyra lag. Men det här Confederations Cup har ju varit nu några år med lite fler lag och verkar bli större och större. Mm. Som att FIFA då framförallt, det är ju de vill ju bygga någonting och tjäna pengar på. Ja. Inte minst tittar försäljning av rättigheter och sådär. Så då vill man på något vis fuskhöja statusen, kan jag tycka.
Ja.
Och det, då blir det ju till slut blir det ju hockey-VM. Om det då ska vara ett mästerskap, ett EM, ett sydamerikanskt mästerskap, ett VM och så då Confederations Cup vart fjärde år ungefär. Ja, då är vi ju där.
Ja.
Ja, VM vart fjärde år, EM vart annat år. Fine with me. Ingenting bludder emellan som vi då hävdar ska vara stort att vinna. Jag tror jag aldrig hört en spelare säga ett av mina absolut största mål i karriären, det är nog ändå att vinna Confederations Cup.
Ja, men det blir ju kanske så i framtiden, inte vet jag. Alltså det har bara sett, jag satt förra veckan när det kommit hem från USA och satt och slötittade på de matcherna. Ja, men jag gick inte igång på det. Jag tyckte det var, vad fan, det är ju inte spännande. Det här är bara träningsmatcher. Varför ska jag sitta och titta på detta? Men det var ju liksom typ 50-60 000 människor på läktarna. Och...
Ja, det är bra drag och... Alltså jag håller ju med de som skriver, ju men spelarna tog ju inte det som att det var en träningsturnering. Och det är klart, det gör de ju aldrig på den nivån. De vill ju alltid vinna. Och publiken gjorde inte det, men vilket kanske inte är så överraskande i Brasilien att de älskar sitt lag. Inte minst och går igång på en turnering. Inte minst i tider där då brassarna inte spelar några kvalmatcher. Det är liksom inga riktiga tävlingsmatcher.
Nej.
Så det är väl inte så jävla konstigt egentligen. Nej. Men jag menar, vem minst, kan du, vad minns du från Confederations Cup? Genom åren,
ingenting.
Roberto Carlos frispark, kommer du ihåg den fina bilden när han skruvade in en frispark?
Ja, men jag minns inte att det var Confederations Cup.
Det men var, det var det.
Det har jag läst mig till nu, men okej.
Okay. Det gäller ju inte ett skit. Brasilien har vunnit 3 år i rad. De 2 senaste Confed Cups också. Men det är ju liksom, du minns ju vem som vann VM.
Ja.
Och det har inte Brasilien gjort. Så det är ju inte värt mycket mer än så.
Ja.
Skapa inte fuskstatus. Spela jävligt roliga och bra matcher. Inga problem. Det var, finalen igår var kul att se på alla sätt och vis. Fine. Men vad jag menar är, skapa inte status som inte finns.
Mm. Jag såg inte finalen. Men var det en bra match? Eller du sa att det var en slakt på Spanien.
Ja, det blev ju lite så. Matcher med den inramningen av liksom över 100 000 på Maracanã.
Ja, så.
Ett jäkla drag. Och 2 lag som liksom ville vinna och 2 väldigt bra fotbollslag. Det är klart det blev asbra på något vis. Sen så var Brasilien mycket, mycket bättre då, egentligen, även om Spanien hade några riktigt stora chanser. Alltså, sen är det roliga att då alla säger nu är Spanien slut och de fick stryk i semi i Champions League, bägge både Real och Barcelona, och nu fick de stryk. Ja, men de gick till semi i Champions League och de gick till finalen där, så de är inte helt slut.
Nej.
Men
den matchen jag satt och slöt titta lite på, jag har blivit så himla förtjust i Sergio Ramos, som det så det uttalas.
Ja.
Jag gillar honom även när han var långhårig, alltså, men jag tycker han, alltså nu som han är, han spelar nu när han dessutom flyttat in i mitt försvar. Jag tycker han är en riktig, riktig härförare. Han är en sån man skriver, en ståtlig spelare. Alltså vilket kroppsspråk, vilken resning han har. Jag tycker det är underbart att se honom lira.
Han missade en straff igår, det var han inte så mycket här för. Det var en rätt dålig straff dessutom.
Ja, men jag såg ju inte det, så jag har ju mina minnen. Nej. Man lever ju på
sig. Nej, jag håller med. Jag gillar honom i längre hår. Om det nu är viktigt.
Nej, det är det inte. Jag bara kom på det när jag såg den där matchen förra veckan. Så tänkte jag, gud vad jag tycker han är bra.
Annars blir det ju mycket snack om Neymar. Det har ju på något vis den här turneringen, om du har haft något så har det ju varit hans, så vi kallar det för stora internationella genombrott. Det kan man ju såklart inte komma ifrån. Mm. Han har ju varit, visat hur stor och bra han ska bli. Och det var en otroligt... Neymar har också blivit känd här på kort tid som en kille som väldigt gärna faller när tillfälle ges. Mm. Och då var det en intressant situation där han kanske fick en smäll av Pedro som spelar i Barcelona. Kanske inte, på reprisen var det svårt att avgöra. Och då menade, såg man sen i närbilden, Pedro i Barcelona pekade finger åt Neymar och visade det här filmningstecknet med handen, handen framåt. Mm. Och det tyckte jag var superintressant. Nu ska de ju snart bli lagkompisar i en liga där alla ramlar till höger och vänster. Mm. Och många vill ju mena att Barcelona-spelare gör det väldigt ofta, även om jag tror att det är jämnt skägg i alla lag. Men det ska bli intressant att se om man springer fram till Neymar, Pedro, och säger om man har fixat en frispark eller en stort.
Ja.
Sluta med det där. Ja.
I Champions League. Det är...
Nej, men så är det. Confederations Cup. Ja, inga problem med det. Och de som skriver på Twitter att det är bara för TV4 inte sänder. Mm. Ni fattar ingenting. Ni har inte hängt med överhuvudtaget. Jag har inga som helst problem att ha åsikter. Och de styrs inte av vad TV4 sänder för någonting överhuvudtaget. Jag sågade det här med Argav. Vi kan komma till det sen kanske. Mm. Och hennes medborgarskap. Och det är inte helt unga på att TV4 var särskilt nöjda med det, eftersom de sänder både Diamond League och VM här som kommer i augusti. Mm. Där hon blir det stora, ett av de stora samtalsämnena. Så att glöm det, så är det inte. Olsson, är du kvar eller? På tal om att vinna saker som kanske inte gäller någonting. Jag tänker på de här som jag tycker är helt fantastiskt tappra baskettjejerna som vi har haft här under ett EM. Jag vet inte om du har följt någon av dem.
När jag kom hem, jag såg det mesta när jag var kvar i New York, men jag har sett två matcher sen jag kom hem, och jag är nog inte lika imponerad som du, om man säger så.
Uh-huh.
Nej, men vadå? Jag har tittat på facit. De vann ingenting. De gick inte till VM. De missade liksom allt som gick att missa. De blev inte utslagna tidigt. De gick ju ganska långt. Och det hette då att de skakade Frankrike. Ja visst, det var ju en sak. Men det var ju sen dagen efter. Det gällde ju ett bra lag ska komma igen dagen efter igen. Det var ju där den stora chansen var ju att komma till VM nästa år. Och det gjorde vi inte. Vi kom ingenstans.
Jag fick också en känsla i så fall att de brände sitt krut just mot Frankrike när det var en viktig match. Men det är ju också... När de ändå var inne i den matchen och hade en chans att vinna, så vad fan skulle de göra? Nja, då springer de inte och tänker på att de ska möta Vitryssland.
Nej, det gör man.
Jag kan mera känna att de ändå, i en sport där vi liksom har suktat efter hygglig framgång, för den har ju den liksom potentialen att skapa ett stort intresse just basketen, så tycker jag ändå att de vann folkets hjärta genom att bara vara tillräckligt bra och visade vad jag tycker, vilket jag ibland kan sakna hos olika landslag, inte minst på tjejsidan. De visade jävlaren, alltså här ska ingen jävel komma och försöka slå oss. Mm. Alltså, jag gillar den tuffheten och den inställningen och den viljan. Och att skapa någonting som ändå blev helt okej, bättre än någonsin.
Men då ska man kanske nöja sig med det då. De vann ingenting, tycker jag. Förutom en sak, de vann folkets kärlek som tittar. Och de vann mediernas uppmärksamhet. Tjejer i ett landslag som är hyggligt bra, de funkar alltid. Men sen tittar jag, jag har inte sett alla matcherna, men titta, det är ju tre lirare, men det är ju så i de flesta basket, de tre stora heter det ju liksom. Det är ju de systrarna Eldebring som jag tyckte var fantastiska, och Ashley Key. Det är ju de tre som gäller på något sätt. Sen är det lite utfyllnad, men sen är det, det behövs fler, det behövs ett
kan bli det nu, jag håller med dig. Och så ska vi inte, jag tror inte vi ska överdriva folkets hjärta. För det är nog en medieöverdrift. Alltså. Mm. Så många var det som tittar på de matcherna. Men ändå skapar en viss uppmärksamhet. Och inte minst då, som du är inne på, att det blev en mediasväng. Och lite på, möjligtvis att jag är då lite på, bland de populisterna där, som tycker att det var fräckt. Men jag gillade framförallt inställningen till att visa andra att... här ska vi inte skratta oss igenom något mästerskap och här ska vi inte vara asyl och så, utan här vill vi vinna och vi ska se till att försöka göra det till varje pris. Mm. Det har jag saknat ibland. Egentligen alla, i många svenska landslag.
Mm.
Så det gillar jag, skarpt. Frida Elderbrink dessutom, fantastisk.
Ja, bägge två, bägge systrarna där, jag tyckte de var...
Så att, ja men det gav ändå något. Man får vara glad för det lilla, Olsson, som det heter ibland.
Ja, ja.
Det heter det säkert fortfarande.
Ja, det, ibland, ja. Vissa dagar, nej. Men du, jag vet inte om vi hamnar här i... Men just nu talar vi vinnarskallar, den ska komma igen och komma igen, komma igen. Alltså, det jag kan gå igång på, det var den här dokumentärserien som heter Den andra sporten. Och som utgav sig för att vara någon sorts damfotbollens historia eller någonting om damfotboll. Jag fattar aldrig vilket. Det är inte ofta jag satt och tittade på den på SVT Play på datorn och så gick in. Tänkte, vad fan är detta?
Alltså, det har ju blivit hyllat.
Ja, jag kommer till det. Var har den blivit hyllad? Jag har gått nu igenom och tittat. De som har hyllat den, det är sådana som normalt sett aldrig tittar på sport och aldrig ser den här typen av dokumentärer eller förstår vad det innebär att spela i ett lag eller spela i ett landslag som det var i det här fallet. Här hade filmmakarna, som jag tror var några glada skolmänniskor som någon sorts examensarbete som var bekostad av Filmskola Väst och Filmskola Norrland och Filmskola hit och dit. De hade tillgång till Pia Sundhage, Marika, vad heter hon, Domanski Lyfors. De hade tillgång till spelare som Lotta Schelin, Kosvara Aslani. Hade de jättenära. Och de fick dem inte att säga någonting. Alltså jag tyckte det här skulle vara hur intressant som helst. Den stora frågan är, när, vad är skillnaden eller hur uppstod det nya landslaget, den nya damfotbollen, jämfört med de bilderna som man visade från 60-talet. Alltså det har ju skett en resa där. Men det enda man visade, det var enorma turistbilder från Rom, spanska trappan och allt vad fan det heter. För att de skulle intervjua Jennifer Wegerup, hon råkar bo i Rom. Och varje gång hon nämnde, då körde det som upper och bilar, det tutade och folk gick på gatorna i Rom. Jag tänkte, men herregud, snacka med spelarna istället. Där har de liksom Elisabeth Leiding, en fantastisk målvakt. Hon kunde få berätta varför är det så svårt att få fram målvakter. Jag tyckte Elisabeth Leiding var jättebra på sin tid. Och då hade Lena Videkull, är inte hon den enda förresten som har tränat ett herrlag någonstans i någon division? Jag har glömt att kolla.
Nej,
det.
Hon kan, hon har gjort det i varje fall, men ja. Hon är den enda, det vet jag inte.
Nej.
Men vad menar du att vad var det som konsensus är att du tyckte det var dåligt för att man inte fick höra dem som
framförallt pratar inte om några väsentligheter. Tänk man har Pia Sundhage som har vunnit OS-guld med USA, världens största lag, största nation, allt vad det heter. Man visar bilder på henne där hon satt hemma i lägenheten, visar bilderna av ute med hunden. Ja, det är ju jättekul. Jag bara tänker att om man hade fått den möjligheten med till exempel Zlatan eller med Fredrik Ljungberg på sin tid, skulle man då visa att de var ute och gick med hunden. Nej, men alltså, vill man inte veta vad de säger? Vad var det som gjorde?
Alltså, jag har ju inte sett det här och får väl göra det. Ja, och då är det ju alltid lite känsligt också. Ja. Men jag är kritisk i det här sammanhanget. Ja, så du får vara det. Jag har bara läst på många ställen att recensenter och en och annan har tyckt det var jättebra.
Ja, jo jag vet. Jag läste en i Helsingborgs Dagblad förra veckan och det kom fram till ja, och här får man se öppnar. Här kommer man in till skillnad från herrlandslaget som är så stängt och där man inte får intervjua någon. Man får visst intervjua någon. Om ett skoföretag säger att Zlatan, nu gör du en intervju, annars får så här, då blir du en intervju. Men inte fan visar man dem gå ut med hunden eller turistbilder från Paris, Eiffeltornet, åka upp och ner det, titta. Alltså de kastade bort så mycket tid. Det är inte ofta jag var så arg. Jag var så upprörd när jag såg alla tre avsnitt.
Olsson, lugna dig nu.
Nej.
Du är fortfarande upprörd.
Jag är fortfarande upprörd. Jag tycker det var så föraktfullt. De utgav sig för att liksom göra damfotbollen en tjänst. Men vad de själva verket gjorde, de gjorde en otjänst. Man hade aldrig gjort så med herrlandslaget i fotboll. Till exempel. Och vet du, sista programmet. Då var de i en arena i England, Luton tror jag det var, där Ulf Lyfors, då var, där han fick gå in och prata engelska. Av någon anledning pratade han engelska. Och vad fan gjorde de där? Liksom 40 eller 30, 20 år efteråt den där landskampen spelades. Det var bättre att visa bilder från den. Och de fick berätta att där jag gjorde målet där, jag gjorde det där. Nej, då är Ulf Lyfors nu, i modern tid, på engelska säga, well, the girls ran so. And then I was confused. I ran.
Varför pratade han engelska?
Jag vet inte. Det framkom inte. Jag
du skämtar.
Nej. Jag satt och sa till mig, varför pratar han engelska? Det är ett svenskt. Varför pratar han engelska? Och så visade filmmakarna gick hela tiden med mikrofonen och en sån här stor sån avlång sak. Ja. Luden avlång sak. Jag tyckte det var. Jag tyckte det var så. Det var något av det absolut sämsta jag har sett.
Fan, det måste jag ju säga.
Och tänk,
men det är klart att så kan man ju göra det. Jag ser ju dokumentärer, nu vet jag att Thomas Ravelli och Bolin tror jag har varit i USA för den här VM94-dokumentären och varit på den här Stanford-arenan och lite annat. Så att det är ju inget, om de pratar engelska där i det programmet, det är
men,
tveksamt till.
Men du är väl också grejen är att då har man en, jag hoppas att de då kan prata om detta på någon vänster, va? Till slut i sista programmet så säger de så här, nu förde vi samman Marika Domanski och Pia Sundhage på Zlatan Arena där i Solna. Det var inte ens färdigbyggt, de stod där på marken. Det ska bli kul att se nu när de börjar prata med varandra. Och sa de ingenting till varandra. Den ena sa någonting och sen bytte kameravinkel så sa den andra någonting. Det blev liksom ett samtal om spelare. Alltså, jag var ju med på hela den resan i USA 2003 med Hanna Ljungberg, Victoria Svensson. Tala om vad Hanna Ljungberg hade kunnat prata.
Vänta, Hanna Ljungberg med då? Någonting.
Jo, visst, men hon satt och pratade om ja, hur det var nu, där hon nu är, vad hon gör. Ja, jag minns när vi flög hem och då är det så härligt och härligt. Alltså jag hade velat vilja veta mer vad det som skapar just det laget till att bli så himla bra som det var.
Mm.
Nu glömmer
ja,
du det.
Jag ska, jäklar vad osäde svavel där, Olsson. Men jag ska på något vis ta och titta till detta då och se om det är så som du säger. Jag måste ju framförallt se Lyfors prata engelska.
Jag hörde honom för att det var en riktig upplevelse. I ran so and the girls so. Och sen gick de in inomhus och var det en sån pool. Oh yes, that's the pool. Alltså vet du, en sån badkar som de har.
Ja,
that was up me and in the water. Old man and 16 girls. What a memory. Ja, okej. Okay. Fint.
Jaha. Mm. Ja, det låter ju helt otroligt. Det kan ju vara att de gjorde det med ett engelskt team, men ja, det var ju ändå på svensk
TV. Nej, det var ju de var samma man såg. De är ju bild med när man såg de kända spelarna.
Jaha. Mm.
Så är det.
Det är, men alla hyllade. Det kan ju vara som
inte alla hyllade. Jag hävdar att när jag gick och tittade på det, de som har hyllat och som jag har läst. Det är sådana som tycker att vad trevligt det är med tjejer som är ute och springer lite. Åh, vad kul. Nej, men ska man sätta som på? Menar ni att man ska vinna? Får de betyg? Nej, kan de bli underkänd? Vad elaka ni? Det var den typen av skribenter som tyckte vad härligt att få se Pia Sundhage gå i snön med sin hund. Jaha, okej. Okay. Ja, om man har fått hett en gång 30 sekunder. Men minut efter minut efter minut.
Vad var det för hund?
Inte fan vet jag.
Jag skulle bara kolla. Men det är kanske samma typ av människor som gillar surdegsbröd.
Vad
är grejen med surdegsbröd? Ja. Du har ju en kokboksförfattare innan hemma. Kan du fråga henne? Vad är grejen? Vad är grejen med surdegsbröd? Det är stenhårt, det smakar inte ett skit.
Jo,
och jag är osäker på att det är nyttigt.
Då har du köpt i där Apple Bay. Du åker ner på Söder, jag vet, Olof Lunds traktor, där man, ja, man får skyddsväst och sånt, man åker dit egentligen. Men där ligger hela surdegar och jäs och du kan ta in den ner. Helt oense. Surdegsbröd är skitgott och
fruktansvärt vidrigt. Och det är typiskt södergrej också. De ska sitta i sina skägg och mössor på och käka surdegsbröd. Ja. Men det är ju helt meningslöst. Det smakar ingenting. Det är stenhårt. Din jävla krona där. Du får nog köpa ytterligare en ny efter något år om du ska fortsätta käka surdegsbröd. Jag fattar inte grejen.
För att komma till saken nu. När jag gick dit så sa hon, oj, du måste ha bitit på något väldigt hårt. Nej, så det hände. Jag åt en macka, sa jag. Jaha, surdegsbröd, sa hon.
Det
hör du. Nej, men vänta nu. Då sa hon, surdegsbröd, mycket gott, mycket farligt för tänderna. Och detta har jag aldrig vetat. Men min halva tand gick där på surdegsbröd.
Men vad är det goda med surdegsbrödet? Vad smakar det?
Det är ju den här lite syrliga smaken.
Det smakar ju inte ett skit.
Ja, okej. Okay. Vad äter du då sånt? Sjöstrands fransbröd?
Nej, jag äter lite sådana svåra. Vi har också köpt här i Applebee. Jag gillar ju grovt bröd som man sa i Malmö. Lite sånt som danskarna äter ibland. Ja. Det gillar jag. Mm.
Men det var, jag köpte ett sånt också i Höganäs när vi är inne där. Och köpte ett sånt. Och du ska vara försiktig med det. För det kan vara lite sådana där kärnor i som kan alltså, vara farliga för tänderna.
Konditori Park i Äppelviken här. De gör ett fantastiskt sånt. Det kallas för fil, bla bla bla. Smakar lite kanel och så. Mörkt, väldigt mörkt och fint bröd. Mjukt och gott. Inte som, en, som sånt som du, alltså surdegsbröd, du kan ju kasta dig på folk. Det är ju livsfarligt. Nej, ja. Det är bara en sån grej att nu ska det bli nu ska vi äta surdegsbröd. För det är så bra, det är så nyttigt.
Ja, det ska vi också.
Och tycker inte om det.
Jag gör det. Det är skitgott, nybakat så här. Det var jag såg fram emot. Jag sa, gud vilket gott bröd det här är. Första tuggan så börjar jag känna, okej, där händer någonting med en hand.
När vi ändå är på gång och du pratar om att jag inte vet att surdegsbröd är gott. Du visste ju inte, Olsson, att alltså det finns ju en svensktoppsjury.
Ja,
på
ja.
Riktigt.
Jo, jag vet.
Nu har det ju kommit fram.
Att ja, men det är det.
Du var... Du spred lögner i förra podden.
Ja, jag gjorde det. Jag har kommit fram till nu. Vi ska se här nu. Det är flera. Framförallt han, Mikael Forsell heter han. Han jobbade på TT nu. Han jobbade på Expressen en gång i tiden. Mycket duktig nöjesjournalist. Han har varit med, inte bara en gång, han har varit med tre gånger i juryn. Och vi har fått tweets från Joakim Ädel och P.O. Larsson som antingen själva har varit med eller känner folk som har varit med. Och jag, det är imponerande. Jag har hela tiden, hela mitt liv har gått omkring och trott att detta var något som Kent Fennell på sin tid bara satte ihop. Liksom.
Nej, men det har jag. Jag har också fått någon här från lite olika som har sagt att Olsson har fel. Det finns, som hade hört någon som hade varit med och sådär. Svensktoppsjury. Nej, du
ja, men jag är
med inte... lögnen som vapen.
Ja, precis. Det ska min bok heta.
Mikael Forsell, det finns ju en fotbollsspelare. Det var inte han, va?
Han var bra. Han var inte dum den. Han skulle man ha haft. Jag vet, jag skrev någon gång. Kunde han vara svensk? nu tappade jag. Skulle jag säga något annat kul här?
Men, vadå? Nej, och Mikael Forsell?
Nej, jag kommer inte ihåg det nu. Så att, nu kommer jag på det. Med lögnen som vapen. Du talar för några poddar sen om hur det är att komma till Malmö och det är liksom förtrödenhet och man ska inte säga så här. Nu var jag i affären häromdagen och jag såg direkt en man i 50-årsåldern. Jag såg direkt att han kände igen mig. Och så gick han där, kom han bakom mig vid kassan och så sa han till sin fru, jag ska väl köpa en kvällsposten också. Och sen efter, jag tror jag köper Aftonbladet, så jag känner för det idag. Högt alltså, så att det verkligen skulle höras. Och egentligen fortsatte han sin harang där med att egentligen är det skitsamma. Det är samma skit i alla tidningar. Allting är lögn. Och jag bara stod liksom, jag ska inte säga det. Man läser, över tredje rad kan vara sanning. Resten är ren lögn. Och så, sen tog han Aftonbladet och la den liksom demonstrativt framför mig där på bandet.
När vi ändå är inne på det här med kontakter med läsare och tittare så har jag veckans mejl. Jag kan ta veckans mejl från Inge Wigren. Om man vet när det är någon som heter Inge eller Lennart eller Lars-Åke eller sådär, du vet, Lasse Törnqvist eller så vet man att då är det, kan det vara... Det är någon som, när de ändå har tagit tid till sig att gå till Dauten och skickat mail, som min mamma säger, så vet man att då kan det vara lite så elak. Men här har ändå Inge Wigren tagit modet till sig efter min senaste krönika om Adegavi i Expressen och går väl i Kvällsposten och i GT också. Kanske inte GT, de ska helst vara Göteborgs
vinkel. De ska bara Göteborg, just det.
Ja. Men det har ändå tagit mod till sig, satt sig vid datorn, för att Inge tror jag inte är någon fan av mig, eller det kan jag förstå nästan när jag ser namnet. Men han skriver i alla fall, hej, utropstecken, jag kan inte lyssna på dig, jag kan framförallt inte titta på dig, parentes, puderface i kombo med pratet, slutparentes. Men du skriver alldeles lysande krönikor i Expressen. Hoppas du inte slutar med det. Med vänliga hälsningar, Inge. Det är ett av de finaste mejl jag någonsin har fått. På något vis. För han avskyr mig. Han kan absolut, han kan inte se mig. Han kan inte höra mig. Det går inte. Men på något jävla vis så kan man ändå läsa mig.
Ja, men det är tur. Det kan vara därför tidningen till slut kommer att överleva.
Ja, så kan han kunna, det är fint att han ändå kunde skriva det i mejlet, för han kunde ha bara skrivit att man var en jävla, han tyckte man var en jävla idiot. Och just det puderface som en gång Niklas Wikegård kallade mig för. Han som nu sitter i tv och oftare sminkade än vad jag är.
Ja.
Men det, ja, ett fint litet mejl. Tack, Inge. Ett väldigt vackert mejl. Tack så mycket. Snällt av dig. Och hoppas att du en dag kan både lyssna och se mig i kombination också.
Mm.
Om det nu är möjligt. Jo, jag skrev ju om Adegavi i Expressen i lördags.
Mm.
Hon nu som alltså då den fantastiska 1500 meters löpskan från Etiopien. Gifte sig med en svensk man, bodde i Sverige ett kort period. Ansökte om svenskt medborgarskap och fick det. Och så snart hon hade passet i handen så valde hon alltså att flytta tillbaka till Etiopien för att skriva sig där. Vilket bland annat innebär att hon, precis som andra som flyttar till Monaco och andra ställen, betalar väldigt mycket lägre skatt än i Sverige. Nästan ingen alls faktiskt, om vi ska vara helt ärlig. Och jag skrev att det är ett känsligt ämne, för att jag tycker att det åtminstone är på gränsen till det jag vill kalla medborgarskapsdoping.
Mm.
Nu är hon alltså, ska hon tävla för Sverige, och hon ska vara i friidrotts-VM och OS och allting annat. Men hon vill ju absolut, jag tycker bara, hon är bara ute efter medborgarskapet och ingenting annat. Och det är säkert vanligt i samhället i övrigt. Här tycker jag det är tveksamt. Vad tycker du?
Redan i vintras då, när hon fick medborgarskapet, så gjorde vi en teckning på min söndagsuppslag på henne liksom och jublade. Ja, äntligen en svensk. Nu man kände sig sådär att ja, nu jäklar, vi kan ta medaljer, vi kan göra sådana grejer. Och sen när nyheten kom att nu flyttar hon till hem igen, eller dit igen, eller jag bara kände, jag, va? Varför? Va? Allt det här med och du vet, gå igenom ansökningar hit och ansökningar dit. Och sen så fort hon fick passet så drog hon igen. Jag tyckte det var, här ligger en hund begraven, tänkte jag. Men jag kan ju inte hundar och friidrott. Så...
Nej, det är möjligt att det ligger både hundar och annat begravet här. Det är ju någonstans på gränsen. Du minns ju det var med Ludmilla Enqvist som på tal om att tävla sig in i folkets hjärtan. Det gjorde hon ju i allra högsta grad.
Ja.
Innan den dagen hon så att säga åkte dit för olika former av dopning. Så hon hade ju en dopningsavstängning innan.
Ja.
Och detta kritiserade ju då Erika Johansson och tyckte det var, ja, vi får akta oss lite här innan vi höjer nävarna i skyn och så vidare. Hon var väldigt kritisk, ja. Och hon fick otroligt mycket skit för det.
Ja, kom ihåg det.
Här finns ju inga svenska friidrottare som säger någonting om att Adegavi blir svensk medborgare. Och hon har all rätt att bli, herregud, visst, för hon blir svensk medborgare, precis som alla andra som har rätt att bli det. Men jag tycker det här är lite sökt. Jag tror och jag känner att det finns en väldigt stor risk att Adegavi ansöker om svensk medborgarskap av en enda anledning, nämligen att utnyttja de fördelarna som det ger henne i friidrottandet. I Etiopien så måste man ha visum var man än ska åka. Du måste kvala till olika mästerskap, och det är ju såklart väldigt mycket tuffare i Etiopien på den distansen än det är i Sverige. Så att det finns väldigt mycket här som spelar in som gör att hon kan ha väldigt mycket nytta av det svenska medborgarskapet i den rollen som hon har. Jag tycker att det är bevis, jag kan inte säga att det bevisas, men det är ju ganska tydligt är ju att hon väljer att bo i Etiopien för att sen skriva sig i Sverige när hon då har gift sig. Och när hon väl har fått medborgarskapet, ja, då flyttar hon tillbaka till Etiopien, skriver sig där och betalar mindre skatt, och för att hon säger att det är mycket bättre att träna där, vilket ju vem som helst kunde räkna ut.
Ja, redan nu för
att det förstås här. Hon kunde vara skriven kvar i Sverige och åka dit. Jag tycker inte alls man kan jämföra med Anja Persson, Björn Borg eller Ingmar Stenmark eller vem som åker till Monaco för att betala mindre skatt. De har ju trots allt inte bytt medborgarskap, utan valt att fortfarande vara så att säga svenska medborgare och inte bytt till något franskt pass eller sådär någonstans för att söka om dem. De har valt skattemässiga fördelar. Och det tycker jag alla kan göra, visst. Fan, om de vill göra det. Men här är det lite väl sökt. Och det gillar jag inte. Och det tycker jag är ett känsligt ämne.
Ja, det är jävligt. Men jag kände verkligen så här. Liksom, man kände näsan växte. Att, gud, vilken lång näsa. Det kändes så jävla snopet. Liksom, hela... Men så är det. Man är kanske så svensk och tänker, men vi är ju ändå bäst. Varför vill du inte vara här? Men sen i lördags då, när det var hellregn och storm och plus 11 grader sista veckan i juni, då kände jag, vi är kanske inte bäst ändå. Det är kanske ändå varmare i Etiopien. Jag tror det. Jag läste en intervju i Expressen som Mattias Lyr hade gjort med Lars Lagerbäck, och jag har väntat länge på att någon gång kommer väl Lagerbäck att säga någonting.
Ja.
Och det, jag tyckte han gjorde det. Han gick inte rent ut och sa, men han sa en del intressanta saker. Det var en väldigt bra intervju, öppen, och Lagerbäck verkar vara på väldigt gott humör och skämtade och skojade och till och med gick ut och ställde sig i forsen för att fotografen Robin Andersson skulle få bilder. Tänkte det, man frågar Lagerbäck för några år sedan, du kan du gå ut och ställa dig i forsen där liksom. Inte riktigt så. Men det är lite intressant att se om det är någon ny... Alltså, när jag pratade med Lars på den tiden, de gånger man var på tumman hand, så jag vet inte hur många gånger han sa att han saknade den här debatten om fotbollen i Sverige, hur man skulle spela fotboll, vad som var rätt eller fel, om det fanns något som var rätt eller fel, eller hur man skulle göra. Och då tänkte han tillbaka på den tiden när Laban Arnesson var förbundskapten och Bob Houghton och Roy Hodgson stod för en helt annan fotbollsfilosofi, och Sverige var liksom delat, och det var ett jäkla debatterande till höger och vänster. Men men nu tycker jag att, alltså, Lagerbäck kommer fram till det här, och han säger att han tror det är fel att spela med bara en forward. Han vill ha två forwards, för han tycker det skapar större möjligheter, skapar fler målchanser. Och han är naturligtvis, eftersom det är Lagerbäck, han är ju då inne på att man ska köra försvarsinriktat och satsa på kontringar. Det som Sverige alltid har varit bra på, och som vi har fått våra... Och han säger en annan rolig sak också, det är att du vet hur det heter att Lagerbäck hatar medierna. Och jag visste det redan för många år sedan att det gjorde han inte alls. Han gör inte det. Han älskade att sitta där och vara sitta i mitt i smeten. Han kunde bli förbannad, men han tyckte om uppmärksamheten. Och då säger han också att han kunde skaka av sig det där, utom när de påstod att han var lögnare, vilket jag gjorde två gånger, vilket han blev väldigt arg över.
Ja.
Men han menar då att Hamrén är kanske mer en känslomänniska. Alltså det var så mycket i den här intervjun som gjorde att man kände okej, okay, nu börjar det kommer säkert komma fler och fler sånt här lite krypskytte och öppningar och...
Det kommer ju alltid tillbaka, ja, på något vis. Och det jag sen när det gäller Lagerbäck, så när han pratade om att spela kontringsfotboll och sådär, jag vet inte om du minns det 3-5-2-försöket, om det var så försvarsinriktat egentligen som vi var i slutet, som de testade med, på tal om hur man ska spela. Men jag gillade nästan alltid Lagerbäck, och du vet att när du och andra pissade på honom, så tog jag honom ibland i försvar och tyckte han hade inte det så lätt egentligen. Men jag blev väldigt besviken på honom när han under Sydafrika, eller inför Sydafrika-VM, när han var förbundskapten för Nigeria, var så otroligt anti-svensk media och var bara sur och vrång. Och jag fick inte tag på honom, jag åkte hela vägen till Lagos i Nigeria och försökte nå honom. Han vägrade att svara och han sa, ja, du kan... Till slut fick jag ställa mig i en lunchkö där hans lag käkade lunch för att få tag på honom. Då sa han att jag har inte tid, kom till arenan. Han ville liksom inte, vi hade rest hela vägen till Nigeria, han ville inte ge mig 3 minuter. Utan jag fick prata med honom som de andra 4 nigerianska journalisterna som inte säger. Alltså, det var så väldigt anti, och då hade jag ändå varit en av dem som på slutet hade sagt att, jag menar, vad fan. Lite sakta i backarna, han har inte haft det så jäkla lätt och det har varit ett tufft jobb. Och det får vi inte glömma, när kritiken var som störst och mest mot Lagerbäck under en ganska lång period, så handlade ju det om det motsatta av vad vi har idag. Det vill säga, då tyckte alla att det var för jävligt, att det var för trist och för tråkigt. Och nu så tycker alla att det är för offensivt och framåt. Det är,
ja, liksom,
nej, hur man, alltså, är man förbundskapten, det är som att pissa i motvind ständigt, ja, hur man än gör. Nej, jag vet inte. Jag förstår. Jag blev väldigt besviken på dem där. Men han, precis som du säger, han gillade nog media mycket mer än vi kanske gjorde gällande.
Ja.
Det är möjligt att han gjorde det och har den diskussionen på något vis. Han gillade ju inte att folk smög i buskarna och tog smygbilder. Nej. Och sådär. Och det är klart, vem fan gillar det. Nej. Egentligen? Det är ju,
men i intervju med Lyr så säger han också att ja, jag tyckte det var roligt att sitta där och slänga käft med journalister och prata fotboll och om det var rätt att satsa på det eller det eller det. Och ja, så var det nog. Nu i efterhand så kan man nog tycka att jag kan nog känna, jag gjorde inte de senaste landskamperna, det var ju självvalt lite, men jag kunde jag kan lite sakna kanske jobbet kring landslaget, men när det väl var igång och jag läste mina kollegor då, Disco och Djurborg som var där och Tempel, så bara kände jag, gud vad jag är glad att jag inte är där. Jag bara tyckte det sista halvåret med landet, det blev så jäkla tråkigt. Jag hade så tråkigt och Hamrén sa samma saker hela tiden. Det blev ingen, och spelarna fick man typ en minut ute på gräset där och det blev liksom inte riktigt. Nej. Jag vet Olof Lund var inne på det i den här agendasättaren han intervjuade, tror jag, eller så har han skrivit om det att för länge sedan då kom spelarna, så kunde man sätta sig med precis vem man ville, och om ingen annan ville prata med den spelaren just då, då kunde man sitta i en kvart, 20-25 minuter och prata med någon om vad som helst. Och det blir jätteroligt att skriva om. Va? Det blir liksom annat snack. Det blir man fick andra bilder av än att de står och tittar. Nej, du är vi lite ont i knä med en match i taget. Och nej, klubben tycker att. Jag säger ingenting. Jag kommenterar inte rykten. Jag talar med min agent. Jaha, okej. Okay, tack. Jag kan skriva dem. Artiklarna innan det händer. Jag skulle någon gång kunna sätta mig och skriva en hel landslagssamling i förväg, för man vet precis vad som är.
Ja, men det har inte så mycket med förbundskaptenen att göra. Det är ju, alltså, ibland får man inte glömma att spelarna är med i det här spelet själva. Jag tror dessutom att de, många av dem är helt ointresserade av att ha med media att göra överhuvudtaget, medan andra säkert är väldigt mycket mer intresserade och säkert skulle kunna tänka sig att. Och jag tror säkert att Jonas Olsson skulle kunna sitta i timmar om han hade fått.
Ja, det var kul.
Men jag tror också att andra, jag höll på att nämna Ola Toivonens namn, men jag gör inte det. Skulle helst inte vilja ha med dem oss att göra överhuvudtaget, och helst liksom hoppas att pengarna ska ramla in ändå. Ja. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar, absolut.
I många fall är spelarna numera lika skyldiga. Sen så var det ju en fröjd att sitta med Erik Edman och Micke Nilsson. Ja, du kommer ihåg dem.
Ja, det var ju. Men sen blev det ju. Erik Edman sa, jag vill inte hålla på. Jag vill inte vara. Det var en sån jävla clown. Men som en Erik, du för fan. Du är som, det är hela samlingen. Det blir, vi längtar bara för att prata med dig. Och Micke Nilsson, med eller utan varandra. Men helst tillsammans. Alltså det var ju, jag tyckte det var väldigt roligt.
Mm. Sa han inte också Lagerbäck där att han saknade vinnarskallar?
Ja, han tycker att, han säger också att Erik har det inte så lätt, säger han, för att på hans Lagerbäcks tid så var laget, det fanns så mycket vinnarskallar. Han tog Fredrik Ljungberg, Zlatan på sista åren, Henrik Larsson, Johan Mjällby, Patrik Andersson, det är de jag kommer ihåg nu som han nämnde, och han tycker att idag är det Zlatan det handlar om.
Alltså där håller inte jag med honom. Nej. För att jag tror snarare att det handlar om att de han nämner är ju väldigt mycket bättre än många av dem som vi har idag, alltså som fotbollsspelare. För att du, alltså, försökte du och säga att Jonas Olsson eller Sebastian Larsson eller Andreas Granqvist eller jag kan nämna flera namn, att de inte är några vinnarskallar, eller Kim Källström, eller för den delen liksom Toivonen eller några till, Johan Elmander. Nej, nu, du verkar inte vinnarskalle.
Nej.
Alltså, det håller inte jag med om. De är nog fan lika mycket vinnarskallar. Men det blir lätt det snacket i framgång. Ja, men han ville verkligen vinna. Vilken fotbollsspelare eller vilken idrottsman vill inte vinna? Mm. Det vill väl alla? Mm. Alltså, det är klart att det finns grader där. Vill vinna mer eller mindre än någon annan. Men jag tror att har man kommit så pass långt som till ett landslag och är på den nivån, så tror jag alla ingenting hellre vill än vinna. Och kan liksom döda för ett glas vatten för att göra det.
Ja.
Sen behöver inte det betyda att de som alltid lyckas är större vinnarskallar än andra. Det tror jag inte faktiskt.
Nej, men det var väl så att det var en större kull, en bättre, mer talangfull kull som Lagerbäck och Tommy Söderberg hade under x antal år än vad det blev. Det blev ju en dipp sen, va? Så det har ju blivit förändrat.
Ja, och inte fan sitter dagens fotbollsspelare och äter surdegsbröd. Det kan jag säga, det är det ingen som gör.
Nej, men så har de sina tänder också.
Mm, exakt.
Ja.
Jag kan inte släppa surdegsbrödet. Vad är grejen? Släpp det. Det är bara en hipp, det är bara liksom en innegrej. Det är någonting du har fått för dig. Du har blivit lurad.
Jag köpte surdegsbröd i New York för 25 år sedan. Gick det speciella affärer. Det är sourdough. Ja. Det är ju jättegott.
Mm. Mm, du blev lurad redan då.
Nej, med lögnen som vapen.
Anders Svensson, på tal om människor som gärna vill vinna väldigt mycket.
Ja, ja.
Läser du, vad är det som händer?
Ja,
har du det inside?
Nej, jag har faktiskt, det är väl din klubb. Du känner ju alla där.
Ja, nej, men jag tror ju att, utan att ha en blekast aning, jag tror ju att det kan inte vara så att tränaren i det här fallet, Lennartsson, har sagt nej, jag tar hellre de pengarna och köper två andra spelare för att det börjar närma sig slutet eller något sånt där. Där hamnar man ju till slut någonstans. Mm. Att han är fortfarande jävligt bra, men vi behöver in någonting nytt i tid.
Mm.
Och då blir det lite, då får du lösa det, säger han till klubbledningen kanske. Mm. Då får ni lösa det. Mm. Ja, det är ju otroligt känsligt när man hamnar i den situationen att man vill säga till en spelare som, ja, det finns väl ingen som har mer än Andreasson som har betytt så mycket för Elfsborg som Anders Svensson på något vis.
Mm.
Och så ska man säga till honom att nej, men du får tjäna dina sista pengar i Häcken. Eller
ja, jo. Nej, men,
för det är väl det han om, tror jag.
Ja, jag tror det också. Men så var det ju för något år sedan också. Jag kände ju då när det började komma lite knotades i Kalmar om att Henrik Rydström var för långsam, inte hängde med. Och man började säga att okej, han byts ut allt oftare och så här. Och då tänkte jag, det här ska bli intressant. Hur klarar Henrik detta? Alltså, med tanke på hans enorma kärlek till fotbollen och vad han har varit för Kalmar i så många år. Jag menar, visst, de vann guld, men Kalmar blev ju ett lag som hela Sverige kunde prata om. Tack vare Henrik Rydström. Mycket tack vare Henrik Rydström. Och sen känner man, och den dagen man kommer och säger, du Henrik, du sitter på läktaren idag. Du är inte ens med i truppen. Alltså, Ta det. Vad är Anders Svensson nu? Är han 37?
Han har med ett tag. Alltså, det är ju någonstans blir det ju så otroligt jobbigt. Tänk dig själv om man sätter in sig i situationen. Jag försöker göra det här nu. Jag ska säga till, jag är Elfsborgs ledare då. Jag ska säga till honom att jag vet att du gärna vill vara kvar i klubben. Du har betytt allt för oss. Men vi vill inte ha dig kvar.
Nej.
Ja, den är ju inte lätt.
Nej, alltså. Det var något idag i någon av tidningarna där det var nästan så, där Bosse Johansson tror jag sa att han hade inga kommentarer, han gjorde en sån Olof Lund. Men jag kände, kunde det inte varit lite mer, kunde man inte säga att vi vill naturligtvis ha Anders kvar i föreningen som någon, ja du vet, någonting. Nu tappar jag tråden igen. Vad heter han, den tuffa anfallaren som är Elfsborg som var i England, Plattner?
Elm.
Nej.
Mattias Svensson.
Tack. Han räddades ju kvar. Han är ju kvar. Jag vet inte om han är det fortfarande. Men han var ju
han är inte kvar i föreningen.
Det är han länge. Inte. Men han var det ju under x antal år. Vilket jag tyckte att det är jättebra. Hela det han stod för och gjorde, det fick leva kvar i Elfsborg på något sätt. Och det kan man väl göra med Anders Svensson också.
Ja, det är möjligt. Jag vet ju inte vad Svensson vill och sådär, men han vill ju säkert spela. Det är ju väldigt, väldigt känsligt och det blir ju liksom jobbigt när man hamnar där. Det är ju som när de ska säga till dig på Expressen att nu får du sluta skriva.
Ja.
Och du säger, men jag vill ju. vad gör man då?
Ja, men tänk om det är tvärtom då. Jag säger, men nej, nu vill jag göra detta istället. Nej, du måste göra detta.
Ja.
Så att, men, i det läget är det tvärtom, ska jag väl säga.
Ja. Mm. Nu kommer snart dina böcker, har jag hört.
Nej, det kommer jag verka.
En bok?
Ja, kanske det. Men det är en lång framförhållning. Jag sitter
jäklar,
faktiskt...
vad du svävar. Du är lite lund där.
Ja, men jag säger att inga kommentarer.
Nej, men du säger ju nästan det.
Mm. Okej.
Okay. Boken är färdigskriven.
Ja, men lite, det är lite puts här nu som jag sitter och har lite lappar framför mig här bredvid mikrofonen som jag ska ta i tur med när vi är färdiga med detta.
Ja, och när har jag den då i handen?
Det får man fråga ett eventuellt bokförlag om de vill ruscha ut den eller om de vill vänta 3-4 år.
Ja, det är spännande.
Ja, det är nästan mer spännande än själva boken, det är handlingen.
Och nu, veckans...
Veckans YouTube-klipp. Jag hittade ett med min gamle, eller min favorit, Doug Sam, Texas-musiker. Jag hittade Sir Douglas Quintet, som hans grupp hette. De spelade en hitlåt som heter Mendocino. Beautiful people out there, all the beautiful vibrations. De spelade den i Hugh Hefners tv-program. Kan du tänka dig det? På 60-talet så kunde Hugh Hefner hade en gång i veckan en show, en underhållningsprogram i Playboy-byggnaden i Los Angeles med modeller och alla möjliga som höll på där. Och han intervjuade Doug lite innan också. Sen spelade de Mendocino och det dansar. Man ser det är bara sådana Playboy-donner och hippa män som dansar på golvet framför dem. Mycket underhållande och lite tidsdokument. Det finns på YouTube, Sir Douglas Quintet, Mendocino.
Det har man ju hört, Sir Douglas Quintet.
Ja, det är klart. Du kan ju musik ju mer än de flesta skribenter.
Nej, jag kan inte musik. Jag har inte... Ja, nu var vi ute med TV-laget här kan jag säga i fotboll på en liten miniturné. Det var väldigt trevligt. Vi var ju både i Piteå och långt upp i Dalsland och Göteborg. Då fick jag var lite diskjockey på en bussresa på väg till... Från en restaurang till en...
annan till restaurang.
Till ett annat ställe. Men en ganska lång resa. 8 mil och då fick jag sköta lite musik. Men de var ju inte helt nöjda med min blandning. Det var ju freestyle. Allt från freestyle till gamla sådana. Den här, det fanns en grupp som hette Saga, kommer du ihåg det?
Åh, herregud.
Ja, de tyckte jag var coola när jag var... Ja, sen var det lite Engelbert Humperdinck och Tom Jones. Och ja, det var en fin blandning.
Ja, Saga.
Ja, de hette så, kommer ni ihåg då?
Ja, men det är klart, jag har lyckats få...
Och Electric Light Orchestra.
Ja, men det är en jävla skillnad. Det
är... Var det inte bra Saga alltså?
Nej.
Var
det är jävla skit bara.
Okej. Okay.
Men Electric Light Orchestra, de finns ju i princip fortfarande. Det är högklassig popmusik, ska jag säga. Lite som ABBA, ungefär.
Freestyle är också bra. Gillar du inte freestyle?
Nej, jag gillar inte freestyle.
Men så var det också den här låten som jag tyckte, som jag gillade. Körde mycket den. Den här kan det vara. The Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
Mm.
Okay. Det här funkar ju fortfarande. Bang bang boogie, tap the boogie, then the rhythm of the boogie, the beat. They think, do you hear, it's not a test, I'm rapping to the beat. And me, the group, and my friends are gonna try to move your feet. Det här var rap när man förstod. Det här var rap när man förstod vad folk sa.
Men detta är ju själva rapmusikens grund och du var med från början med Sugar Hill Gang. Det är ju imponerande.
Ja, men det var en fantastiskt fin text. Nu för tiden så hör man ju inte vad de säger.
Nej.
Vi pratar så fort. Eller är det jag som blivit gammal? Det var lite lugnare. Det var lite lugnare och rap-tempo.
Ja, men du ska lyssna på den rappen och, som är från Texas. Alltså, de tar inte så mycket droger och så, men de har en viss hostmedicin som gör att de blir jävligt slöa i hjärnan. Och allting låter, musiken låter som går på slow motion. Jag tycker den är jättebra. Men jag gillar inte den hostmedicinen riktigt. Lite för söt för mig som diabetiker.
Nej, men här, alltså det är bara den här textraden, jag måste se om jag... Den här... alltså det här, du fick ju in Muhammad Ali där, kommer du ihåg det också?
Jag kommer ihåg honom, jag har mycket känd boxare.
Ja. First one, Tyson Fan, and addressed to a T. More close than Muhammad Ali, and addressed so viciously. Guards, I got two big cars, definitely ain't the whack. Ja, det var väldigt bra. Mycket bra. Ja, det är ju veckans låt. Lyssna på den, ungdomar. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Ja. Sök på den på lite olika ställen så har ni en sommarhit.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Du gillar inte det här alltså?
Jag älskar det, men jag är så... Du som bara skryter med dina freestyle och Saga, så kommer du bara droppa du Sugar Hill Gang och kan texten. Kan se dig där i Malmö på 80-talet och gick omkring lite.
Ja, slutet på 80-talet, 90-talet. Ja, det var man ju...
Mm.
Då var man tung. Naja, men vilket fall som helst, det här var min veckans låt. Ska det ta avsluta detta lilla sommarprogram? Vi fortsätter ju sen förhoppningsvis hela sommaren. Och nästa vecka så tror jag nog jag möjligtvis kan sitta... Kan vi ses någon annanstans?
Nej, kan vi göra det.
kanske till och med i hagen någonstans.
Ja, det går nog bra. Jag ska inte till Göteborg förrän på tisdagen där, så att måndagen är härligt. Vi spelar in måndagen kan man kanske säga.
Vi kan ses i Båstad till och med. Mm. Mitt i tennisveckan, herregud.
Oh, nej, då kommer jag inte in då. Va? Då får man parkera bilen
Olsson,
utanför
stan. Olsson, alltid lika trevligt. Kul att ni hänger med i podden. Kontakta oss via Twitter. @Ekvalmeduvel eller @MatsOlssonNY som är New York. Trots att han är hemma nu. Det är bara kontakta oss där och vi är väldigt tacksamma för all glad feeling som ni har i era tweets. Mm. Tack så jättemycket. Ha en fortsatt väldigt bra jul. Vi är tillbaka igen om en vecka.
Okej.
Okay. Ja, då kör vi vidare med... I got a little face and a pair of brown eyes. All I'm here to do is ladies hypnotize.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.